Vänligen öppna upp era biblar till första Samuelsboken kapitel 10 och vers 17. Vanligtvis brukar jag gå igenom flera lärdomar texten vi läser har. Men idag tänker jag fokusera på endast en lärdom. Gud har nämligen lagt på mitt hjärta ett budskap om hur många av oss idag upprepar Israels otro, alltså hur Israel sviker Gud i dagens bibeltext. Så jag kommer ägna denna predikan åt att varna oss från att vandra i Israels ogudaktiga väg. Ni som känner mig vet att jag inte är den predikanten som tycker om att varna och kritisera. Jag gör det sällan eftersom jag inte tycker om att kritisera, och det är med lättsamhet och sorg som jag idag ska göra det. Och jag gör det eftersom jag upplever att Gud har lagt det på mitt hjärta. Så låt oss läsa första Samuel kapitel 10 och vers 17 till 24. Samuel kallade samman folket till Herren i Mispa. Han sa till Israels barn: så säger Herren, Israels Gud. Jag förde Israel upp ur Egypten och jag befriade er från egyptierna och från alla andra kungadömen som förtryckte er. Men idag har ni förkastat er Gud som räddade er ur alla era olyckor och svårigheter. Och ni har sagt till honom: sätt en kung över oss. Så träd nu fram inför Herren efter era stammar och släkter. Därefter lät Samuel alla Israels stammar gå fram. Då träffades Benjamins stam av lotten. När han sedan lät släkt efter släkt i Benjamins stam gå fram, träffades Matris släkt av lotten. Därpå träffades Saul, Kishs son, av lotten. Men när de sökte efter honom kunde de inte finna honom. Och de frågade Herren än en gång: har mannen kommit hit än? Herren svarade: se, han gömmer sig bland trossen. De sprang dit och hämtade honom. Och när han stod bland folket var han huvudet högre än alla andra. Samuel sa till folket: här ser ni den som Herren har utvalt. Det finns ingen som han bland allt folket. Då jublade alla och ropade: leve konungen! Om ni minns från broder Daniels predikan från kapitel 8, så ville Israel ha en kung. Vi läste bland annat från första Samuel kapitel 8 och vers 7. Där stod det så här: Herren sa till Samuel: lyssna till folket i allt de säger till dig. Ty det är inte dig de har förkastat, utan det är mig de har förkastat, så att jag inte längre ska vara kung över dem. Varför förkastade Israel Herren sin Gud? Varför ville de ha en mänsklig Gud, kung? Jo, för att de hedniska nationerna hade en konung. Och Israel avundades de hedniska nationerna. Och därför ville Israel, Guds folk, ha det som hedningarna hade. Israel ville likna de hedniska nationerna genom att ha en mänsklig kung som styr över dem. Israeliterna önskade sig att bli stora och mäktiga som hedniska nationer snarare än att vara lydiga sin Gud. För att det mänskliga köttet ser inte storhet på samma sätt som Gud ser storhet. Det mänskliga köttet ser storhet i ytligheter som förefaller vackert och framgångsrikt, medan i själva verket är tomt och drar elände över dess offer. Så är det. Mänskliga köttet vill ha en vacker mänsklig auktoritet för att bli framgångsrika istället för att ödmjuka sig under Guds auktoritet. Det är lika sant för oss i kyrkan idag som det var för Israel på den tiden. I sin otro hade israeliterna övergivit Gud som hade frälst dem och tagit hand om dem. Istället ville israeliterna ha ett kungarike som styrs av människor istället än av Gud. Trots att Gud hade varnat dem för detta, så ansåg de att de visste bättre än Gud. De visste bättre än Guds direktiv. Därför valde de att åsidosätta Guds ord för att följa sina egna begär. Det människorna ville, det de önskade, det de såg upp till, det de begärde efter, det de tyckte kom att komma före Guds vilja och Guds ord. Israel, Guds folk, kom att välja människans väg framför Guds väg. Och Gud låter dem få det de vill ha. Mina syskon, allt som Gud tillåter behöver nödvändigtvis inte vara gott. Exempelvis kan vi läsa i Romarbrevet om hur Gud tillät människor att fördjupa sig i sina synder, för det är det de ville ha. Och här vill Israel likna de hedniska nationerna, och Gud tillåter dem att göra det. Vi fick veta redan från kapitel 8 att det israeliterna ville, det var ont. Det israeliterna ville skulle se till att Israel avlägsnade sig från Gud och fick ta hand om sig själva på sina egna sätt. Gud hade genom profeten Samuel varnat dem för konsekvenserna, men det spelade ingen roll. Israeliterna brydde sig inte om Guds varningar, eftersom allt de såg framför sig var ytligheter och framgång. Sådan som deras hjärtan ville ha mer än det ville ha Gud. Guds folk ville ha en mänsklig kung, en människa som styr över dem, en människa som bestämmer vilka vägar de ska ta, en människa som står i centrum istället för Gud. När vi börjar läsa första Samuel kapitel 9 om vad sorters kung israeliterna skulle komma att ha, så läser vi, om vi läser vers 1-2 av kapitel 9, så står det så här: I Benjamin levde en man som hette Kish, son till Abiel, son till Seror, son till Bekorad, son till Afia, son till en benjaminit. Han var en mäktig man. Han hade en son som hette Saul, en stålig ung man. Ingen bland Israels barn var vackrare än han. Han var huvudet högre än allt folket. Saul, han kom från en rik familj. Han såg väldigt bra ut. Han var lång och imponerande på många sätt. Just en sådan kung hade israeliterna önskat. Det är en kung som kunde vara på framsidan av glamorösa tidningar. En kung vars ansikte kunde sättas på framsidan av böcker med rubriken Israeliternas bästa liv nu. Saul, en man efter människors hjärta. Och det är intressant hur vi blir presenterade till denna Saul. En man som går hemifrån för att leta efter sin fars åsnor. Och genom en serie händelser hamnar hos profeten Samuel. Som i sin tur får veta av Gud att denne Saul ska bli Israels första kung. Saul själv är både okunnig och osäker om allt som händer honom. Men förstår efter en rad händelser att Gud har valt att han ska bli kung över Israel. Men än en gång, bara för att Gud har valt Saul behöver inte betyda att Saul var det bästa som kunde hända Israel. Snarare säger det att Gud gav Israel det Israel frågade efter. Namnet Saul betyder nämligen önskat eller frågat efter. Folket i sitt kött och i sina synder frågade efter. De önskade följa en människa istället för Gud. Och Gud lät dem få en människa efter deras egna hjärtan. Inte för att Saul var ond, absolut inte. Det är inte så Bibeln beskriver honom här. Snarare beskriver Bibeln honom som någon som är trogen sin far, som anstränger sig för att hitta sin fars åsnor, som visar respekt gentemot Guds profet genom att inte komma tomhänt till honom, som inte stoltserar sig med att han är kung utan är ödmjuk. Och det sista Saul gör i den texten vi läste, det är att han lyder Samuel. Det vi lär oss, det är att även om en person i början verkar ödmjuk och verkar som om han lyder Gud, aldrig ska den personen ta Guds plats och vara den vi följer. För vi vet hur det kommer att gå för Saul. Det är ingen hemlighet att Saul kommer att bli en ondskefull och fördärvad kung. Och så blir det när Guds folk eftersträvar att vara imponerande och likna de hedniska nationerna istället för att vara lydiga sin Gud. Vi har nu läst om hur Israel har valt att likna de hedniska nationerna genom att låta en människa bestämma över dem, snarare än att låta Gud vara konungen i deras liv. Låt oss nu se vad denna text säger oss idag, i synnerhet vad den säger kyrkan idag. Låt oss be. Fader, vi tackar dig för det här mötet. Herre, vi ber att du ska hjälpa oss att med ödmjukhet och kärlek förstå vad ditt ord vill säga. Herre, det är inte lätt för mig att komma och säga hårda ord om människor och kyrkan i Sverige. Herre, hjälp mig att kunna göra det med ödmjukhet och kärlek. Herre, hjälp att det som kommer från mitt mun ska vara Gud till nytta och uppbyggande och hjälp. Jag ber Herre att du ska välsigna var och en av oss idag. Jag ber att du ska hjälpa oss och alla kristna här i Sverige, Gud, att vakna upp till att vilja tillbe dig med hela vårt hjärta, hela vår själ och hela vårt förstånd. Herre, hjälp våra kyrkor här i Sverige att vi ska kunna ära dig och leva för dig. I Jesu namn vi ber. Amen. För ungefär en tid sedan så var jag inbjuden av en vän till en välkänd kyrka vars namn jag låter förbli osagt. Vi skulle diskutera om jag kunde hjälpa den kyrkan att översätta predikningar till persiska. Nu innan det mötet med den kyrkan tog jag reda på information om den kyrkan och fick reda då på att den kyrkan accepterar människor som är praktiserande homosexuella, som lever i öppet homosexuella förhållande. Den kyrkan accepterar dem som medlemmar utan att utmana dem i deras synder. Och när jag var i den kyrkan så hörde jag ett budskap också från en gästpredikant i den kyrkan. Hon jobbade också som evangelist. Och hennes predikan handlade mer eller mindre om att Bibeln är oklar i de direktiv den ger oss kristna idag. Och att vi kristna måste idag försöka hitta våra egna vägar att vara Jesus lärjungar. Nu givetvis Bibeln är solklar på att hur vi kristna ska betrakta oss själva och hur vi ska betrakta världen idag. Samt att praktiserande homosexualitet är en synd. Men den kyrkan hade valt att följa människors känslor och tankar istället för att följa Guds ord. Nu efter den händelsen så var jag upprörd över hur en kyrka kan bara överge Guds sanningar. Och jag diskuterade detta med en av kyrkans medlemmar som hade gått där i flera år. Den personen förklarade för mig att den kyrkan är väldigt stor. Den satsar mycket på unga människor och den måste vara relevant i dagens värld. Med andra ord hade den kyrkan valt att förkasta Herrens auktoritet för att tillfredsställa människor och likna den här världen, ungefär som Israel gjorde i dagens text. Några dagar efter kyrkobesöket hade jag en diskussion med flera som gick till den kyrkan. Och jag fick se hur den kyrkan hade påverkat dessa människor. Under våra diskussioner hörde jag förnekande av Gamla testamentets auktoritet, Paulus apostlaskap samt vikten av att predika om synd och dom. Dagen innan dessa diskussioner var jag även inbjuden till en moské där en judinna, en präst och en imam skulle hålla ett föredrag om vem Messias är. Prästen som kom från Svenska kyrkan höll ett tal efter judinnan inför en publik bestående av minst 20 muslimer där han sa att Messias hittar man i de goda gärningar människor gör runt omkring oss. Ingenting var sagt om att Jesus är den enda sanna Messias som försonar oss människor med en helig Gud genom sin korsfästelse. Jag pratade efteråt med prästen och frågade honom varför han inte förkunnade Bibelns budskap. Och han sa till mig att han ville respektera de människorna som lyssnade på honom. Med andra ord, han utgick från människorna och deras önskningar snarare än att följa sin Gud. Nu, inget av det jag har sagt är ovanligt i svensk kristenhet idag. Men frågan är, hur kan det bli så här fel? Att kyrkan som har i uppgift att försvara tron och proklamera den istället väljer att fördärva tron och lära ut lögner till människor. Jag tror att dagens text säger oss svaret. Liksom Israel fokuserade på de hedniska nationerna runt omkring och ville vara som dem för att bli framgångsrika, så har många kyrkor sett på världen och dess människor och valt att likna dem för att bli framgångsrika. Nu, innan jag fortsätter, tillåt mig att klart och tydligt säga att det här gäller inte alla kyrkor, långt ifrån. Det finns många församlingar som jag tackar Herren för. De lär ut Bibelns sanningar och eftersträvar att vara trogna Herren. Samtidigt vill jag påpeka att vår kyrka inte heller är felfri. Vi har många brister och genom åren har vi fått in en hel del kritik. Kritik som har stämt i många avseenden och som jag hoppas att vi kan vara ödmjuka nog att rätta oss efter. Och givetvis är jag inte heller felfri. Jag vet att det kan vara svårt för er att tro det, men om vi hade bjudit upp min fru hit så hade hon kunnat hålla en lång predikan för er om alla mina synder och fel. Vi har alla svårigheter och brister. Ingen utom Gud är perfekt. Därför hoppas jag att det jag nu tänker säga om kyrkorna i Sverige inte ska betraktas som en predikan om att vi är bättre än någon annan. Snarare att vi tillsammans med de kyrkorna utgör en helhet. Snälla, jag kommer inte inför er idag med stolthet om att vi är bättre än andra. Jag kommer inför er idag med oro och sorg över att vår vittnesbörd till Sverige är skadat och vi behöver hjälp. Jag säger vi, för vi är en del av svensk kristenhet. Tillsammans representerar vi Herren Jesus till Sverige. Och för att kunna ge människor här i Sverige Jesus måste vi vara lydiga Jesus och välja honom framför storhet, popularitet och framgång. Och det är just denna punkt som jag vill diskutera. Att många kyrkor, absolut inte alla, men många kyrkor i Sverige har valt att likna världen och omfamna människotankar istället för att följa Gud och Guds ord. För att bli framgångsrika och relevanta för kulturen har flera kyrkor idag valt att fokusera mer på vad människor vill ha och tillfredsställa människors behov än att se vad Gud vill ha och följa honom. Problemet som uppstår är givetvis att kyrkan inte är skapad för att behaga människor. Kyrkan är skapad för att behaga Gud. Pastorer som kompromissar och anpassar sig till kulturen har blivit lurade av tron att om man ska vinna världen för Kristus så måste man först vinna världens favör. Alltså om vi kan likna världen mer så kanske de accepterar vår frälsare. Fast eftersom världen hatar Jesus som är kyrkans huvud, det enda sättet som kyrkan kan vinna världens favör är genom att lämna Jesus. Därför, när en kyrka väljer att besvara människors önskemål istället för Guds önskemål, går det samma väg som Israel gjorde i vår text. Det lämnar Gud och drar elände över sig själva. Alla kyrkor står i samma vägval som Samuel erbjöd Israel. Tänk på Herrens godhet och välj hans väg eller förneka Herren genom att låta människor vägleda er. Idag har många av våra kära syskon i kyrkor runt om i landet valt att ta samma beslut som Israel. Du har valt att fokusera mer på vad människor vill ha och försöka ge människor det de vill ha istället för vad Gud vill ha. Så vad vill dagens människor ha? Vi lever i en intressant tid där TV, YouTube, Facebook och liknande har förvandlat vår vardag till en arena för nöjesbranschen. Detta människor har börjat värdera nöjen mer än allt annat. Detta påverkar inte bara kyrkan. I samband med EU-valet kunde man se hur politik har gått mer från att handla om faktiska frågor och debatter till att handla om att projektera en bild i människor som de tycker om. Likaså gäller alla reklam man ser. Sällan hittar man reklam som faktiskt handlar om produkten som ska säljas. Istället är det viktigt att sälja bara bilden av en vara till människor. Vi har förvandlats till människor som inte längre tänker och analyserar, utan istället bara ger respons till skickliga manipulationer av våra känslor. Substans har ersatts med ytligheter. Den största synden idag är att vara uttråkad. Och med detta har fötts en ny form av kristendom. En religion som eftersträvar att ge människorna precis det de vill ha. Och vad vill vi ha? Idag vill vi inte höra om synd, dom, vårt syndafördärv, omvändelse och Guds helighet. Vi vill inte ha ledare som utmanar oss att leva heligt och eftersträva rättfärdighet. Vi föredrar att höra om en Gud som älskar oss oavsett vad vi tror och oavsett hur vi lever våra liv. Vi vill höra om en Gud som eftersträvar att ge oss vårt bästa liv här och nu. Helt enkelt vill människor inte höra om Bibelns Gud, och därför har flera församlingar valt att inte längre predika om honom. Istället har många kyrkor idag ersatt evangeliets kallelse till omvändelse med känslomässiga lockelser. Doktriner har ersatts av berättelser, och predikantens prestation har blivit viktigare än vad han eller hon lär ut. William Booth, grundaren till Frälsningsarmén, sa angående vår tids kristendom följande: det kommer vara en religion utan den heliga anden, kristendom utan pånyttfödelsen, förlåtelse utan omvändelse, himmel utan helvete. Och mycket av detta ser vi omkring oss i kyrkan. Vi ser hur kristna har övergivit sina gamla rötter. A.W. Tozer sa: det gamla korset krossade människor, det nya korset underhåller människor. Låt mig fortsätta med att säga: de gamla predikanterna högg syndarnas hjärtan med Guds ord, de nya predikanterna försöker roa syndare. De gamla lovsångerna förhärligade Gud, de nya lovsångerna förnöjer människor. Det gamla problemet, det var synd, det nya problemet är brist på självförtroende. Det gamla undervisningen handlade om Gud, den nya undervisningen handlar om oss. Det gamla budskapet var omvändelse, det nya budskapet är självförverkligande. Det gamla kallelsen var att offra ditt liv, den nya kallelsen är att vinna ditt liv. Det gamla förkunnelsen fick de som levde i synd att bäva av fruktan. Den nya förkunnelsen tar bort deras fruktan. Det gamla evangeliet var dårskap för människor som gick under. Det nya evangeliet är attraktivt. Flera kyrkor har tappat förståelse för Guds helighet, och därför ger de sig själva friheten att trivialisera evangeliet, stjäla djupet i det kristna budskapet och försöka sälja Gud som en produkt för att man ska må bättre eller bli mer framgångsrik i de själviska ambitioner som man har. Problemet är givetvis att Gud och hans evangelium aldrig kan marknadsföras. Eftersom marknadsföring är fokuserat på konsumenternas önskemål och att kunden har alltid rätt, medan Guds ord kallar oss att omvända oss från våra önskemål och underkasta oss vad Gud anser är rätt. Evangeliet är en produkt för att produkter köper människor för att använda för sina egna ändamål, medan evangelium är dörren till att man själv ska användas för Guds ändamål. Tillåt mig att ge ett exempel som illustrerar vad jag menar. Här i västvärlden kan man höra kristna säga till människor, försöka övertala människor att komma till Jesus, för att Jesus, han kommer välsigna dem. Han kommer ge dem ett bra liv, han kommer hjälpa dem med deras jobb, han kommer hjälpa dem med deras familj. Det islamistiska land som jag kommer ifrån, där kan man höra kristna säga till människor att om de kommer till Jesus så kan de förlora sina jobb och förlora sina familj och bli torterad. Men det är ju två helt olika Jesus här. Vilken är den sanna Jesus och vilken är påhittad av människor? Nu, jag säger inte att Jesus inte vill hjälpa oss kristna eller att Jesus vill bara att vi ska lida. Absolut inte. Men det jag säger är att om vi predikar om en Jesus som endast är en verktyg vi kan använda för vår egen själviska vinning, då predikar vi inte om den sanna Jesus utan om en falsk, icke-existerande avgud. Den sanna Jesus ber oss att förneka oss själva, ta vårt kors och ge allt vi har och är till honom för att han är värd det. Vi kan inte predika om dessa två olika Jesusgestalter. Antingen är vi trogna Guds ord eller så vänder vi Gud ryggen för att omfamna människotankar och behaga människor. Så kyrkan står i samma vägval som Israel stod i. Antingen välja att vara trogen Gud och lyda honom i allt, eller välja att tänka mer på vad människor vill och förkasta Gud för att tillfredsställa människor. En kyrka antingen startar med Gud och Guds ord, eller så startar en kyrka utifrån människor och deras önskningar. En kyrka kan inte göra båda två samtidigt. En kyrka kan inte gömma sin identitet utan att förlora sin karaktär. Den kan inte betrakta människor som konsumenter utan att glömma att de är syndare. Och en kyrka kan inte sälja evangeliet, för en kyrka äger inte evangeliet. Jesu kyrka är helig. Och helig betyder från, skilt från världen och människors syndfulla begär. Jesu kyrka är fokuserad på att förhärliga Gud, inte att tillfredsställa människor. När kyrkan vänder på denna verklighet så vänder de ryggen till självaste Gud. Det blir den ena kompromissen efter den andra. Kyrkan uppfostrar kristna som är salt utan smak, eftersom de har blandat så mycket med världen. När Jesus tydligt sa att världen kommer hata oss för att den hatade honom först. Ni kanske frågar hur denna kompromiss ser ut. Tillåt mig att jämföra Guds sanna evangelium med det evangelium som många kyrkor idag predikar. Guds sanna evangelium säger att människor är rebelliska syndare, Romarbrevet 5. Och därför står under Guds rättvisa och heliga vrede, Johannes 3:36, Romarbrevet 1:18. Och vi kommer att möta Guds rättvisa vid domen, Hebreerbrevet 9:27. Och såvida vi inte har omvänt oss väntar helvetet, Uppenbarelseboken 20:11-15. Men om vi omvänder oss till Jesus har Jesus dött för våra synder och vi kan stå inför Guds dom utan synd, Andra Korintierbrevet 5:21. Och vara Guds älskade barn i all evighet, Johannes 1:12. Detta är Guds underbara sanningar. Men trots att de här sanningarna är så underbara så är det många som inte längre predikar det. Det har övergetts för att människor idag inte vill höra om synd, dom och rättfärdighet. Och därför väljer predikanten att urvattna Guds ord för att ge människor vad de vill ha istället för vad de faktiskt behöver. Eftersom dagens människor inte tycker om absoluta sanningar och att underordna sig i allt en suverän Gud, så väljer predikanten att ge dem halvsanningar som ibland är värre än lögn. Våra åsikter om Gud anses numera viktigare och mer värdefullt än Guds åsikter om sig själv. Därför hör vi predikanter säga saker som att Gud ansåg att vi är så värdefulla och därför gick Jesus till korset för oss. Med andra ord, att vi är så underbara att vi förtjänar Guds godhet. Inte att Guds heliga vrede låg över oss på grund av att vi har syndat så fruktansvärt. Predikanter ber människor att komma till Jesus för att Jesus längtar efter att hjälpa dem och tillfredsställa dem. Med andra ord, förvandlas självaste Gud till ett medel vi kan utnyttja för våra själviska ändamål. Många kyrkor säger att Gud vill att vi ska vara lyckliga och därmed ersätter de kärnan i den kristna tron, vilket är Guds ära, med människors ego. Jesus Kristus erbjuds att vara vår kompis istället för att vara vår Herre och Konung. Den bibliska synen på kärlek och sann tillbedjan av Gud har på flera ställen ersatts med humanistiska former av kärlek. Där tillbedjan av Gud tar formen av att vara snäll och hjälpsam och skänka pengar till fattiga och så vidare. Det är absolut inget fel med något av dessa, snarare är de väldigt bra saker. Men när de ersätter fokusen på Jesu kors som människans enda hopp och Guds ära som människans enda syfte, så är de, för att citera William Lane Craig, ren avgudadyrkan. Många predikanter säger dessa saker av goda avsikter. De vill göra kyrkans budskap bekväm för de som lyssnar. Men Jesus budskap är inte bekväm för människor. Och det enda sättet att göra den bekväm är att deformera budskapet så att det inte längre är evangelium. Och även om predikantens intentioner må vara goda, så är de faktiskt syndiga. För att synd handlar om att inte acceptera Guds sanningar, att förneka Gud, att vägra underkasta sig Gud och inte lita på Gud och inte låta Gud vara i centrum av allt det man gör. Det är endast ett rebelliskt hjärta som vägrar erkänna sanningen och proklamera den precis som den är. Att advokera osäkerhet och påstå att det finns många olika sätt att se på Guds sanningar och att alla måste hitta sin egen sätt. Att ingen har mer rätt än någon annan och att vi inte ska döma och så vidare är att gå direkt emot Guds direktiv och sätta människors själar i fara. Jag vet att vi lever i en tid där det anses arrogant och intolerant om man påstår att man har den absoluta sanningen. Men bara det här faktumet visar i hur desperat behov människor är av att höra sanningen. Och hur viktigt det är att vi lyder Bibelns kallelse att kämpa den goda kampen emot strömmen. Ledarna i kyrkan ska styra kyrkan emot strömmen. Men de som anpassar sig till världens normer låter kyrkan dras med strömmen in mot en hemsk dom. Det skapar också en fattig kyrka med svaga kristna som varken kan eller vågar bemöta det ateistiska samhället vi lever i eller den islamiska utmaningen vi står inför. Vi ska inte oroa oss för vad våra åhörare ska tycka om det vi säger. Vi ska oroa oss för den dagen vi och våra åhörare ska stå inför Gud. Därför, när en pastor tänker mer på sina åhörare än sin Gud, den pastorn syndar. Den amerikanske pastorn John MacArthur sa: det finns inget i skriften att kristna ska försöka övertala människor till Kristus genom att göra kristendom attraktiv. Evangeliet är inte attraktiv. Den är alarmerande. Den exponerar synd, fördömer högmod, överbevisar en otroende hjärta och visar att den bästa formen av mänsklig rättfärdighet är totalt meningslös. Lyssna på mig. Om inte din presentation av evangeliet utmanar människor att radikalt ändra sina liv, sina tänkesätt och sin attityd gentemot Gud, då predikar du inte samma evangelium som Jesus lärjungar predikade. Om du predikar om en Gud som inte är värd att man ska offra hela sitt liv för, så predikar du om en avgud. Väljer du att kompromissa Guds sanningar i syfte att locka människor till din kyrka och bli mer framgångsrik, så måste du fråga dig själv om du inte deltar i en kyrka som dyrkar skapelsen istället för skaparen. När du som kyrka väljer att underminera Guds sanningar och inte förkunna dem lika tydligt som Jesus och hans apostlar gjorde, så inte bara förmjukar du Jesus och hans apostlars undervisningsmetod, du sätter dina medlemmars själar i fara. Ni kanske tycker att det här är hårda ord, men ni måste förstå, kära syskon, att vi som kyrka står på ett väldigt blodigt arv. De första kristna, de betalade med blod för att försvara sanningen om evangeliet. De blev torterade, korsfästa, brända och kastades till lejon för att försvara sanningen och skydda den. När vi väljer att ta människoväg istället för att lyda Guds ord, så sviker vi alla dessa bröder och systrar som offrade sina liv för att vi idag ska veta om Guds frälsning. Och vet detta, att de kristna, de gav sina liv för att de hade i uppgift att försvara Guds sanningar. Aldrig att kompromissa för att locka människor. Om och om igen läser vi i Bibeln om hur den helige anden uppmanar oss kristna att komma ihåg, hålla fast vid, skydda och inte gå ifrån sanningen. Och detta bör vara kyrkans prioritet, att vakta över sanningen, försvara den och proklamera den. Jesus säger i Johannes 17:17, helga dem i sanning, ditt ord är sanning. Judas 3 säger, jag finner det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt det heliga. 1 Timoteus 3:15 säger att kyrkan ska vara grunden och pelaren för sanningen. Med andra ord, att kyrkans främsta uppdrag är att vara medlet med vilket Guds sanningar försvaras och proklameras. Den kyrka som inte gör detta för att den vill hellre tillfredsställa människor är en kyrka i uppror mot en helig Gud och en kyrka som skymfar Guds son som gav sitt blod för den kyrkan. Resultatet blir också en lat kyrka vars medlemmar inte är redo att ge allt för Gud. En kyrka med mycket världslighet där intresset för Guds ära har ersatts med goda råd om hur vi kan leva ett bättre liv. Där doktriner är tråkiga och berättelser är roliga. Där medlemmarna inte ser skillnaden mellan Jesu budskap och falska läror som katolicismen. Och framförallt där många som regelbundet kommer till kyrkan kommer att behöva utstå Guds straff i helvetet eftersom de aldrig har lärt känna den sanna Jesus. Vår trogenhet till Gud kräver att vi säger sanningen precis som den är. Guds ära kräver att vi säger sanningen precis som den är. Människors eviga öden kräver att vi säger sanningen precis som den är. Det är för mycket på spel för att vi ska hålla på att underhålla människor. En evighet är på spel. Johannes 8:31-32, Jesus säger, om ni förblir i mitt ord, då är ni verkligen mina lärjungar. Och ni ska förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. Kära syskon, vi läste att Israel valde för att bli framgångsrika att likna de hedniska nationerna och inte förlita sig på Guds ord. Och därigenom orsakade de elände och misär för sig själva. Deras synd går tillbaka till Adam och Evas synd. Då sa djävulen till dem, har Gud verkligen sagt så? Genom att skapa misstro till Guds ord fick Satan, Adam och Eva att tro att de kunde bli så mycket mer om de bara gick sina egna vägar istället för att lyda Guds ord. Men vi vet hur hemskt det gick. Så hemskt det är att vända Guds ord i ryggen och följa sin egen väg. Och tyvärr hör vi Satans lögn upprepas i kyrkan idag. Har Gud verkligen sagt så? Har Gud verkligen sagt att praktiserande homosexualitet är en synd? Har Gud verkligen sagt att Jesus är den enda vägen? Att helvetet finns? Att Jesus kräver att vi ska bära vårt kors? Att Guds vrede vilar över syndare? Har Gud verkligen sagt de grejerna? Eftersom hela världen ifrågasätter Guds ord har kyrkan i sin önskan att vara attraktiv och relevant för världen valt att göra samma sak. Det finns dock en man som gjorde tvärtom. När Satan erbjöd Jesus hela världen, bara Jesus inte följer Gud, så svarade Jesus med att citera Guds ord. Med andra ord, trots att Jesus visste att hans lojalitet mot Gud skulle innebära korsfästelsen, så valde Jesus att vara lydig Gud. För Jesus var hela världen meningslös i jämförelse med Guds uppdrag för hans liv. Tänk er en kyrka som svarar Satans frestelser som Jesus gjorde. Det vi lär oss från dagens bibeltext, det är att Gud inte bryr sig om hur imponerande vi är. Gud bryr sig om hur lydiga vi är. Jesus beordrar oss att gå och göra lärjungar, inte passiva kyrkomedlemmar. Hellre en liten kyrka med medlemmar som älskar Gud och vill ära honom med hela sina liv, än en stor kyrka fylld med ytliga kristna som får predikanten att urvattna Guds budskap för att behålla dem. Samma sak ser vi i Uppenbarelseboken, där Jesus fördömer den rika och framgångsrika kyrkan Laodicea och säger att den kyrkan är eländig, beklagansvärd och blind. Men den fattiga kyrkan, Smyrna, den säger Jesus är rik i hans ögon. Vet ni vad Laodicea betyder? Det kommer från två grekiska ord som betyder folk och åsikter. Kyrkan i Laodicea som Jesus fördömde var en kyrka som byggde på människors åsikter. En sån kyrka hatar Jesus. Vad är viktigare för er, mina kära syskon? Storhet i den här världen som kräver att man offrar Guds sanningar eller lojalitet till Gud även om det skulle innebära svårigheter. I andra Johannes 9 står det: den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både fadern och sonen. I Jesaja 7:9 säger Gud: om ni inte är fasta i tron har ni inget fäste. Det är dags för kyrkan att gå tillbaka till skriften och proklamera dess sanningar på ett uppriktigt sätt och skapa en seriös tro bland sina medlemmar. Gud har gett sitt ord och genom hans heliga ande överbevisar Guds ord världen om synd, rättfärdighet och dom. Ty Guds ord är levande och verksam. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Det är upp till oss att vara lojala Guds ord för hans ära och människors eviga själar. Det är dags att vi slutar betrakta oss själva som människotjänare och istället som Guds tjänare. Ja, som Paulus sa, som Guds soldater som ger sina liv för Guds sanningar. Guds ord handlar främst om vem Gud är. Och när vi proklamerar hans ord ger vi människor Gud. Något som är oändligt mycket mer värdefull än rikedom, hälsa och framgång. Spurgeon sa en gång att det finns inget behov av att försvara en lejon. Allt man behöver göra är att öppna grinden och låta lejonet göra sitt jobb. Tillsammans med Spurgeon vill jag säga till svenska kyrkor idag: det är dags att öppna grinden och låta Guds ord göra sitt jobb. Vi ska predika Guds ord som om människors eviga öden beror på det, för det beror på det. Kom inte och säg till mig att det är kärleksfullt att respektera andra synsätt och låta människor tro vad de vill, när du som gör så i själva verket saknar mod att uppoffra dig själv och vara lydig Gud i allt. Den sanna kärleken återfinns i Guds evangelium, och vi är kärleksfulla när vi ger människor det evangeliumet. Det må kosta vad det kostar. Vi är Guds kyrka när vi följer ingen annan än Gud. Låt oss be. Herre vår Gud, vi tackar dig för din frälsning. Vi tackar dig Gud för att du har utvalt oss. Herre, vi ber om att vi ska vara din kyrka. En kyrka som ständigt eftersträvar att ära ditt namn. En kyrka som är lydig. En kyrka som uppskattar dig och ditt ord. En kyrka som proklamerar och försvarar ditt ord. Herre, en kyrka som vägrar att kompromissa. En kyrka som vägrar att utgå ifrån människor och vad människor vill ha. Utan en kyrka som ger allt för dig. För att du gav ditt liv för oss, Gud. Herre, vi ber för våra syskon runt om i Sverige. Vi ber för kyrkorna runt om i Sverige. Vi ber Gud att du ska hjälpa dem. Och att du ska, Gud, tala om för dem vad de måste göra, Gud. Att de måste omvända sig om de utgår ifrån människor istället för att utgå ifrån dig. Att Gud, du ger dem kraften att sluta bry sig om vad samhället vill och att vara relevant för den här världen. Och istället förstå att någon dag kommer de stå inför dig och dömas. Herre, vi ber om att din heliga ande ska komma över svenska kyrkor. Och Gud, skapa en väckelse där ditt namn äras, där ditt rike kommer, där människors själar fräls och där du äras. I Jesu namn. Amen.